Då kör vi på. Så här är det. Vi har ju en serie under våren här, eller vad säger jag, sommaren, semestern, som heter För Gud är allting möjligt, och Jesus som har förändrat människors liv. Det är olika personer genom gamla och nya testamentet som är med och bara fullständigt förvandlar deras omständigheter, deras liv, deras, vad ska man säga, allt som finns runt omkring dem. Och vi går igenom lite olika ordning, så det är ingen jättekronologisk ordning, men vi försöker bara att ni ska få upptäcka vad säger Guds ord, hur kan vi applicera det på livet idag, hur funkar det om jag hör det här, okej, det är inte bara bibeltext, det är någonting som funkar liksom att applicera på mitt liv, det stämmer in med min nutida kontext. Idag har ordningen kommit till kung Josia. Och innan jag börjar predika så tycker jag vi knäpper våra händer. Vi lägger det här i hans hand. Vi ber att ordet ska få landa i våra hjärtan och att det ska få tala till oss idag. Herre, jag tackar dig för att vi får samlas i ditt namn, i ditt hus, i din församling, den här staden. Vi ber att det som du har lagt på mitt hjärta ska få omsättas till praktik. Att det inte blir huvudkunskap, utan att det får leda till att vi öppnar våra liv för ditt ord, att vi öppnar våra liv för vad du vill säga genom ditt ord, genom din text, genom det som du faktiskt vill att vi ska, det livet som du har tänkt för oss, Herre. Jag tackar för att vi får träffa varandra, vi får backa upp varandra, vi får helt enkelt vara församling för varandra. Jag ber att vi skulle få se varandra för vilka vi är, se den staden som vi bor i, se de städerna vi finns i. Herre, jag ber att du ska leda oss på våra respektive vägar, Herre. Att vi är så fullständigt beroende av dig, Herre, av din heliga andes kraft. Att du bara mättar våra liv, att du fyller dem, att vi får se och smaka om att Herren är god, Herre. Så vi lägger allt i dina händer, i Jesu Kristi namn. Amen. Alltså jag har märkt, jag vet inte hur mycket ni har märkt det, men jag har märkt i mitt liv, om jag backar tillbaka, om jag tittar i en backspegel på hur mitt liv har sett ut de senaste 30 plus åren, så ser jag att vissa stunder av mitt liv så har jag engagerat mig i olika saker som tar extremt mycket tid. Det kan handla om lite olika saker, men en av de sakerna som jag la ner absolut mest tid på var gymträning. Man var där 4-5 gånger i veckan ibland. Tränade stenhårt. Det påverkar liksom kost, fix, planering, underhåll. Det tar tid, det tar kraft, det tar energi. Man får prioritera bort vissa saker i livet för att vinna någonting. Och ni ser ju hur sjukt stor och stark jag är nu. Så att ni förstår ju att det har verkligen inte gett nytta. Det är bara att konstatera. Så är det. Och jag insåg, kära vänner, efter ett tag när jag hade hållit på och höll på som mest, att det här tar så sjukt mycket tid. Det finns andra saker i mitt liv som jag har engagerat mig i, som helt enkelt, jag har fått prioritera bort andra saker i mitt liv för att det tog för mycket tid. Och när jag har rannsakat mig själv ibland så har jag upptäckt att var det värt det? Var det värt all den här tiden det tog? När jag ser på resultatet, inte bara gymträningen utan olika idrotter, olika intressen, olika investeringar kanske. Var det värt det? Och jag tänker att de här sakerna ibland, de har blivit ersättare för Gud. De har egentligen, tanken är inte att de har blivit några avgudar, men avgudar egentligen, vad är det? Jo, det är ju saker som tar Guds plats i våra liv. Vi ser ibland saker på bilder, vi ser gamla avgudareliker som de har hittat i olika tempel, och så tänker man på de här stenfigurerna, de är höga och låga och tjocka och smala och så vidare, men olika bildstoder som människor i olika tider har tillbett. Och så tittar man på dem och så tänker man, what? Det här? Är det här ni tillber? Är det här ni har lagt era miljoner på? Guldstatyer, stenstoder, bildstoder, tavlor, allt möjligt. Och sen skrattar vi nästan åt att människor tillber stengudar. Men sen så går vi hem till våra egna hus och så prisar vi våra investeringar, våra prylar, våra egendomar som vi plöjer ner obegränsat med tid på. Jag säger inte att det är fel egentligen. Men om våra superintressen blir det som tar all vår vakna tid och så tappar vi bort den tiden vi egentligen skulle umgås tillsammans med Gud. Ja, då är frågan alltså, vad är det som betyder mest i livet? Är det båten eller är det min församling? Är det det som ger liv eller det som tar av livet? Spara gärna era båtar och sommarstugor. Jag har inget emot det. Men jag vill bara fråga egentligen, hur prioriterar vi våran tid? Vad är det som får ta tid? Vad är det som faktiskt suger upp vårat liv? Bakgrunden till dagens preach, det handlar om landet Israel. Ett land med ett syfte som gjorde dem unika. De hade en särställning, när vi läser Bibeln, inför alla andra olika folk. De hade ingått i ett förbund. Jag kommer tala lite mer om hur det påverkade dem. Men det var egentligen en deal med Gud att ni, alltså folket då, skulle få vara Guds folk. Ett egendomsfolk. Framför och in till närliggande folk. Att kunna se på det här. De är Guds barn. Och hur det påverkade deras liv. Men Gud i Israel hade blivit allt mindre viktig. Och Guds namn fick mindre och mindre betydelse. Så till slut så började man liksom byta ut hans viktighet mot andra saker. Och andligheten, den ersattes av sensualitet. Det heliga byttes ut mot egenintressen. Och man skulle vara tolerant mot det nya samhället. Låter det bekant? Tolerans. Håller ni inte med oss, då är ni emot oss. Vi är toleranta mot allt vad det än är. Och är man inte liksom med det här, då är man intolerant. Det är ganska likt dagens samhälle. Det händer här också. Så när man egentligen hade varit Guds egendomsfolk, så började man bli fiender till Gud istället. Så Gud, han började sända profeter till sitt land från olika delar av landet och säger bara, hallå, ni måste vända om. Ni håller på att gå vilse. Ni är på väg bort från Gud när det skulle vara tajt med honom istället. Och så börjar de predika in i samhällens liv att som ni lever nu, det kommer leda till dom förr eller senare. Det kommer leda till att det går åt skogen helt enkelt om ni inte vänder om. Det kommer leda till att ni kommer inte kunna vara beskyddade av Gud. Ni kommer tappa hans välsignelse om ni vänder er bort från honom. Men på någonstans så hade Gud varit med så mycket i historien, och man hade läst sitt gamla testamente och sett liksom att alltså Gud har ju varit med här och här och här och här och här och här och här. Varför skulle han inte vara med nu? Men precis då som nu så är vi beroende av att leva det livet som han har kallat oss till. Vi kan inte leva hur som helst och förvänta oss att livet kommer fortgå som det alltid har gjort. Utan det blir konsekvenser. Så det är därför sände Gud de här profeterna. Och i raden av politiska styrelsemän och rådsmän och statsfullmäktige och allt vad det heter, så fanns det också kungarna, topparna. Och en av de här kungarna är Josia. Och han har ett gäng människor runt sig. Han har liksom överste prästen Hilkia. Han har skrivaren Safan. Han har rådsherrarna. Han har hovet. Och han har alla liksom tjänstefolk. Han är ganska ung när han blir kung. Han får liksom överta tronen när han är 8 bast. Och det är ju wacko liksom. Men jag tänker ju att han måste ju haft folk runt sig som liksom hjälpte honom på vägen tills han blev myndig. Fast myndigförklarad och liksom från pojke till man på den här tiden, det var man när man var 12 år. Då räknas man som, nu är du stor nog för att kunna klara dig själv. Så när Jesus till exempel är i templet i Nya testamentet när han är 12 år, då är han väldigt små i våra ögon. För att vi tolkar alltid det här i svensk kontext och tänker bara 12 år liksom. Men i deras kontext så är han inte så fruktansvärt liten, utan man tror ganska mycket om en 12-åring. Men Josia, han växer i alla fall till sig, han börjar studera Guds ord och så vidare. Alltså jag blir fascinerad när jag tänker på den här storyn i Josia som jag kommer läsa alldeles strax här. Så tänker jag oftast hur förvånade människor blir när konsekvenser drabbar deras liv. Har ni tänkt på det att ja, men vi lever på som vi alltid har gjort, och vi går bort ifrån det som vi en gång har levt i, och sen så börjar man fundera på varför händer det här för? Hur många liksom kollar på byggfuskarna som gick på tv förut? Ja, det är några stycken. Jag såg ett program för flera år sedan som var ganska roligt. Då kommer de hem till ett par. De behöver hjälp med renovering. Det är helt uppenbart när man går in i köket att de behöver hjälp med renovering. Det är liksom du kan inte blunda för det. Det har liksom gått för långt. Man har liksom slutat bry sig. Så frågar de frun så här: eran diskmaskin ser lite mysko ut där. Alltså, är det något läckage här eller? Nej, säger hon så här. Det tror jag inte. Fast i och för sig när jag tänker efter, så för ett år sedan ungefär så det började rinna ut vatten på golvet så fort vi använde diskmaskinen. Jaha, och vad gjorde du då säger han, bygggubben där. Jag tog en skrapa och tryckte in det igen under diskmaskinen. Jaha du, hur länge gjorde du det? Ja, tills det slutade rinna förstås. Jaha, men vadå, har det slutat rinna nu? Ja, det slutade för några månader efter att jag såg det första gången. Jaha, men vart tar du vägen nu då tror du? Ja, inte vet jag, det har väl slutat läcka, sa hon så här. Du fattar väl att det har tagit vägen någon annanstans, sa han då. Och sen tog han fram någon manik som han mätte röta med så här. Och så började han liksom känna på hela golvet i köket. Och det visade sig att då har ju som vattnet har ju runnit ner någon annanstans och liksom letat sig in under där de stod. Så när han väl tog fram en liksom något knackjärn där något slag, så brakar hela golvet ihop. Så att från diskmaskinen, om vi leker att den stod här, då var det en yta som var liksom, jag skulle säga så här stor i diameter, som var helt röten. Så att de kunde egentligen ha ramlat igenom den näs som helst. Och ett sånt här läckage, det skrattar vi åt när vi tittar på sån här tv, och dumma i huvudet de verkar vara liksom. Men faktum är att när man läser kungaböckerna, krönikeböckerna som handlar om de här kungatiderna och regenterna som vände sig bort från Gud. Så det de gjorde egentligen, det var att man hindrade inte läckagen som kom in i sina församlingar, eller församlingar på den tiden i alla fall. Man såg att människor vände sig bort från Gud, till och med folk i liksom tempeltjänsten vände sig bort från Gud. Och så började det bli sån läckage i bygget, men man blundade för det. Och så körde man på. Och så blev det konsekvenser. Och sen undrade man, varför blir det konsekvenser för? Jo, för att vi har inte hindrat läckaget. Nu ska vi gå till ordet här från andra kungaboken 22. Och vi ställer oss upp. Det är en rejäl text här, men ni kommer få sitta länge sen. Så att, så är det. Så då är ni fräscha sen jag predikar. Om ni kan stå så får ni göra så. Vill ni inte det? Sitt ner. Var nöjda med det. Texten kommer här. Har du din bibel med dig så andra kungaboken 22 och 10 och framåt. Bakgrunden till det är att när Josia kommer till makten så märker han att Guds hus, alltså templet och dess omgivningar har ju liksom bara inte raserats, men liksom man har ju låtit det vara. Så han börjar restaurera templet och liksom tar dit timmermän och murare, och vi måste rusta upp Guds hus. Och så kommer vi in i texten här när han liksom har satt människor i funktion. Skrivaren Safan sa det också till kungen att prästen Hilkia har gett mig en bok, och Safan läste den för kungen. När kungen hörde lagbokens ord så rev han sönder sina kläder. Och kungen befallde prästen Hilkia och Akam, Safans son, och Akbor, Mikajas son, och skrivaren Safan och Asaja, kungens tjänare, och sade: Gå nu och fråga Herren för mig och folket, ja, för hela Juda, om det som står i denna bok som man nu har funnit. Till Herrens vrede är stor, och den är upptänd mot oss därför att våra fäder inte har lyssnat till vad som denna bok säger och inte gjort det som är föreskrivet oss. Då gick prästen Hilkia och Akam och Akbor, Safan och Asaja till profetissan i Hulda, hustru till Sallum, klädkammarvaktaren som var son till Tikva, Haras son. Hon bodde i Jerusalem i nya staden, och de talade med henne, och hon sa till dem: så här säger Herren, Israels Gud: säg till den som har sänt er till mig att så säger Herren, se, över denna plats, över de som bor här, ska jag låta olycka komma. Alla de ord som står i den bok som Juda kung har läst. De har övergivit mig och tänt offereld åt andra gudar och väckt min vrede genom alla sina händers verk. Och därför är min vrede upptänd mot denna plats och ska inte utsläckas. Men till Juda kung, som har sänt er för att fråga Herren, till honom ska ni säga: så säger Herren, Israels Gud, om det ord som du har hört, eftersom ditt hjärta blev mjukt och när du ödmjukade dig inför Herren, när du hörde vad jag har talat mot denna plats och mot de som bor här, nämligen att de ska få bli ett föremål för häpnad och förbannelse, och eftersom du rev sönder dina kläder och grät inför mig, därför har jag också hört dig, säger Herren. Så här kommer liksom en reply tillbaka: därför ska jag samla in dig till dina fäder, och du ska samlas till dem i de grav med frid. Dina ögon ska slippa att se all den olycka som jag ska låta komma över denna plats. Och de vände tillbaka till kungen med detta svar. Kapitel 23. Kungen sände då bud och lät kalla till sig alla de äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp till Herrens hus. Alla judamän och alla Jerusalems invånare följde honom, och prästerna och profeterna, ja, allt folket från den minste till den största. Han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken, alltså det som de hade som bibel, som man hade funnit i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren, och allt folket slöt inför Herrens ansikte det förbundet att de skulle följa Herren och hålla fast vid hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta, av hela sin själ, och upprätthålla detta förbundsord som var skrivna i denna bok. Och allt folket trädde in i förbundet. Därefter så befallde kungen överste prästen Hilkia och prästerna under honom, liksom de som höll vakt vid ingången, att de ur Herrens tempel skulle föra bort alla de föremål som var gjorda åt Baal och Aseran, alltså de här fruktbarhetsgudarna som fanns på den här tiden, och åt himlens hela härskara. Och han brände upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält. Med askan efter dem så lät han föra till Betel. Han avsatte också de avgudapräster som juda kungar hade tillsatt för att tända offereld på offerhöjderna i Judas städer och runt omkring Jerusalem, liksom de som tände offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himlens hela härskara. Och han förde ut Aseran ut ur Herrens hus till Kidrons dal utanför Jerusalem och brände upp den där. Han stötte sönder den till stoft, kastade stoftet på allmänna begravningsplatsen. Boom, 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 boom. Alltså, det är en stor story, men jag slutar där. Det finns mycket mer att säga. Varsågod och sitt. När jag läste den här texten, då tänker jag egentligen så här: behöver vi fortfarande Gud? Behöver du fortfarande Gud? Alltså, om jag tänker så här, skulle mitt liv drastiskt förändras om den helige ande drog bort sin kraft från mitt liv? Skulle mitt liv braka ihop då? Eller har jag byggt upp så starka strukturer av ledarskap och funktion i mitt liv att mitt liv skulle egentligen inte påverkas om den helige ande försvann? Eller om Gud helt enkelt bara tjup, söks bort från jorden, skulle mitt liv påverkas av det? Eller står jag fast i min egen kraft? Jag tror det var en av frågorna som Josia ställde sig när man hittade liksom lagboken när man liksom rensade templet eller rensade upp i templet. Wow! Det här är inte sant. Vi har levt i egen kraft i hur länge som helst. För att det som är liksom bakgrunden x antal hundra år tillbaka i tiden, det är att hela Israels folk har varit slavar och fångna i Egypten. De har suttit där i 400 års tid. De blir befriade på ett märkligt sätt av Gud. Du kan läsa i andra Moseboken om du orkar när du kommer hem. Och efter den här befrielsen från Egypten, då gör man en deal med Gud som kommer att kallas för förbundet. Och till det förbundet så får man liksom en lagtext med en massa civilrättsliga lagar, med 10 Guds bud som ni säkert har talat om och så vidare. Och så säger Gud som att jag backar upp er med allt som jag har, om ni backar upp mig med allt som ni har. Om ni älskar mig, håller mina bud, lever för mig, så kommer jag sätta er som präster för andra folk. Jag kommer backa upp med er med alla himlens välsignelser. Ni kommer ses ut över världen som ett unikt folk, som ett prästedöme. Men det här måste funka från båda hållen. Så länge ni håller förbundet, då kommer jag backa upp er med allt. Ni kommer vara förskonade liksom, från mycket. Men om ni faller bort från det här, då kommer också jag backa undan. Kort sagt. Så arvet bakom Josia är detta. Men arvet bakom Josia är också flera katastrofala regenter i landet. När jag gjorde research på det här inför ett skolarbete, då visade sig att norrdelen av Israel, de har haft 19 kungar under den här tiden. Noll har följt Gud. Syddelen, som hade andra kungar, alltså kungarikerna på de här tiden, det såg inte riktigt ut som vår del, att man regerade alltid hela riket, utan man regerade en del av landet. Men sydriket, de har haft 20 kungar under den här tiden. 8 av dem har följt Gud. Och Josia är en av dem. Josia, han är nummer 16:e i ordningen av den här raden med kungar. Och när han är 16 år, då börjar han studera Guds ord. Då börjar han inse att, kom igen, vi kan inte leva så här längre. Men en liten bakgrund. Min mamma och pappa, de har alltid haft trädgårdsland. Mängder med blommor. Massvis med växter. Alltså halva trädgården skulle jag säga. Och de har en medelstor trädgård. Och de har haft ett stort land med potatis och morötter och hallon och you name it liksom. Olika frukter och bär och sallad och allt sånt där. Och när jag tänker efter så här, när jag är vuxen och själv har ett hus och inget land som det växer potatis i, inte än i alla fall, så förstår jag vilket enormt arbete de la ner på det här för att få det att funka. Rensa ogräs. Så i rätt tid. Rensa allt eftersom. Så att det inte liksom slagg och skit tar över. Skörda i rätt tid. Vattna. Fixa. Liksom gräva in med slipers och allt möjligt. Så att inte mördarsniglar tar sig in hur som helst. Täcka över med sån här tyg och grejer. Ja. Ni som har land, ni vet kanske vad jag pratar om. Men man förbereder en plats för att tillväxt ska kunna fungera. Och tillväxt kommer inte av sig självt, utan tillväxt i ett land, det kommer när hälsa finns i det landet. Så när du har förberett ditt trädgårdsland, eller ditt blomsterland eller vad det nu är, du har liksom du har skapat en möjlighet för liv. Då kan också liv flöda i det landet på grund av att du har förberett platsen. Det står ingenting om att Josia hade potatisland. Men han har förstått liksom sambandet mellan hälsa och tillväxt. Och när han blickar ut över sitt kungarike, när han är 16 år, då börjar han på allvar studera Guds ord. Och så ser han, det här håller inte. Vi kan inte leva så här. När han är 20 år ungefär, då inser han att frukten från det här avfallet, det är så stort. Så att om vi fortsätter som vi alltid har gjort, då kommer vi skörda precis vad vi alltid har gjort. Vi måste göra på ett annorlunda sätt om vi vill se skörd som vi ännu inte har sett. Så därför sätter han igång en reform. Och det första man gör det är att man renoverar templet. Och där hittas liksom förbundsboken, lagboken, Guds lagbok. Och när de läser den och läser hela texten, det är då Josia bara, what? Det här går ut skogen för oss. Han river sönder sina kläder och bara gråter inför Gud. Och säger att vi kan inte hålla på så här längre. Vi måste göra om och göra rätt. Och det intressanta är att det första de gör, det är inte att springa runt och börja göra en massa egen grejer i egen kraft, utan man söker Gud. Man går till en profet och så säger man, det här är läget. Vi behöver hjälp. Var ska vi ta vägen? Lyssna fortfarande Gud på oss? Är det kört för oss? Och så får man två profetiska budskap av den här kvinnan. Och så förstår man liksom att det är illa ute. Det är riktigt, riktigt illa. Men Gud säger ändå i det här tilltalet att du, Josia, du kommer inte skörda förfallet. Du kommer leva i det landet tills du dör. Utan att du kommer slippa se förödelsen helt enkelt. Det säger han. Och så börjar man en reformation. Jag tror Josia, han gör någon form av samtidsanalys. För en samtidsanalys, det är ju liksom att man frågar sig, vad håller vi på med? Hur har det blivit så här? Varför behöver vi göra annorlunda? Varför kan vi tänka till? Och så kollar han som, hur är läget? Vad är läget? Varför har det blivit så här? Och så börjar man ta itu med när man frågar sig, hur har det blivit så här? Då kan man också tänka sig, vad är det vi siktar efter? Vad är det vi vill uppnå? Vad längtar vi efter? Längtar vi efter liksom konformitet? Alltså vi behåller allting som det alltid har varit. Eller längtar vi efter det som Gud hade som tanke för oss? Tanke för det här landet, eller tanke för den här församlingen, eller tanke för en annan församling. Vad var liksom syftet? Och så börjar man jämföra det med vad som är nu. Och sen tar man itu med detta. Om man längtar efter någonting tillräckligt mycket, säger min fru, då skärper man sig och gör det. Man pratar inte bara om att vi skulle vilja ha det så här, och vi skulle vilja ha det där och det där och det där. Då gör man allt man kan i sin kraft för att ta sig dit. Och det är precis vad Josias reform går ut på. Man vet hur det kan bli om vi sätter igång och handlar. Och så sätter man igång. För att jag tror det var en enorm frustration som bottnade i att liksom när man såg hur det hade blivit. Och så sätter man igång och handlar. Och så fick ledarna tillträde. De gavs rätten att handla. De gavs rätten och mandatet att faktiskt liksom rusta upp det som hindrade tillbedjan, det som hindrade tillväxt. Man fick egentligen mandat att liksom rycka upp ogräset i potatislandet. Om vi pratar lite bildkontext där så man förstår. För att det var liksom, om man ändrade någonting i templet på den här tiden och inte hade tillträde till det, då var det mer eller mindre dödsstraff på det. Du ändrade inte någonting i kyrkan. Och ibland så undrar jag så här, om jag skulle flytta den här flygeln till den sidan, vad händer då? Skjuter ni mig då? Det finns en story som är rolig, och jag vet inte om den är helt sann, men den är komisk i alla fall. Det är en pastor som jobbar i en församling i USA, och han är så sjukt less på den tröga församlingen han är med i. Och han märker att de spelar nästan aldrig på orgeln, men den finns. Den har alltid funnits. Så han gör någonting åt saken. Han liksom flyttar hela schabraket och så ställer han in det i ett hörn i andra delen av kyrkan. Och veckan efter när liksom församlingen och styrelsen kommer dit och de bara får han sparken. Han får lämna. Han hittar en annan tjänst i en annan församling. Och ungefär ett år senare så är jag på en genomresa genom den här staden. Och då tänker han, jag svänger in och kollar. Och så, då ser han att orgeln står på den sidan. Och då frågar han pastorn i den församlingen: hur har du lyckats flytta den dit? Jag gjorde det på min tid och jag fick kicken. Hur har du lyckats bli kvar här? Och då säger den här pastorn: man flyttar den hela tiden, fast lite i taget. Och sen så har han drivit igenom en process. Så jag tänker att om en församling hela tiden är i rörelse, man hela tiden flyttar saker där de behöver stå för att de har ett syfte med att de finns. Men om saker står på samma ställe i årtionden, i kanske generation efter generation efter generation, det är samma verksamheter som för 40 år sedan, då kommer det inte bli mycket skörd. Om de här grejerna inte funkar i alla tider, för alla folk, för alla generationer på samma sätt, fine, kör på. Men ibland måste man våga utvärdera. Hur går det? Och för när de väl liksom gör den här analysen, då tror jag de tänker. Man läser liksom lagboken. Man har sett Herrens härlighet genom sina tidigare generationer. Och så ser man sin nutid bara: what? Vad hände? Det här liknar inte varandra. Vi måste göra någonting. Det var många heliga kor som fick dö under Josias reformation. Och jag tänker att motståndet mot honom var nog rätt rejält. Men någon gång måste man ju komma ut ur buskarna och säga: hur har vi det egentligen? Om jag tar och tittar ut runt omkring och ser liksom, hur många här känner jag inte som kommer till den här kyrkan? Och så tittar jag ut ett år senare här. Är det samma människor? Kyrkan måste komma ut ur buskarna någon gång och ha en praktisk diakoni. När Karl-Erik Salberg var här för i vintras någon gång, då sa han så här att folket kom inte till oss. Vi var 4 personer på gudstjänst i en kyrka som är mer än dubbelt så stor som den här, Sankta Klara i Stockholm. 4 personer ungefär brukar komma på gudstjänst på söndagar. Om folket inte hade hittat hit än, då var ju vi som kyrka nödgade att nå dem som ännu inte hade hittat hit. Så man började som praktiskt sett utöva diakoni, hjälpa människor som behövde hjälp i samhället, nå dem som vi ännu inte kände, hitta dem som skulle bli våra framtida ledare, nå dem med budskapet. Så man liksom lämnade sin bekvämlighet och så tog man några trosteg på vattnet och kunde se att Gud bar dem. Nu fyller man Sankta Klara kyrka på söndagar varje söndag, för att man såg liksom, man gjorde en samtidsanalys. Vad har vi? Vad längtar vi efter? Vad behöver vi göra för att ta oss dit? Så vi längtar ju efter väckelse. Det har folk gjort i alla tider. Man önskar att människor skulle komma till tro på Gud. Man drömmer om saker och man pratar om hur det var förr i tiden och allt möjligt, va? Men alltså, jag tänker så här. Om vi bara skulle leka med tanken att 50 nya människor kommer till kyrkan nästa söndag, och 60 pers veckan efter, och 40 pers veckan efter. Alltså vi pratar hundratals människor. Några av er här i den här kyrkan har barn. Det vet jag, för att ni har dem med er med jämna mellanrum. När ni fick de här barnen, då förberedde ni ert hus för att de här barnen skulle kunna växa upp tryggt och säkert. Man tejpar för hörn, man sätter igen kontakter, man sänker trösklar, man köper blöjor, man fixar hur mycket som helst. För att de här människorna äter inte stora köttbullar och potatisar, utan de behöver barnmat. Det jag försöker säga är att om vi leker med tanken att nya människor börjar komma in här allt mer, då behöver vi förbereda huset så att de kan växa upp tryggt och säkert. De som har gått med Gud länge, som är trygga i sin tro, kan bli andliga fäder och mödrar åt de som är nya i tro, så att de får någon som de kan vara med. Är ni med på vad jag säger? Så vi behöver Jesus. Vi behöver den helige andes kraft. Alltså vi berättar om hur Jesus påverkat vårat liv. När vi tänder våra grillar i sommar, eller när vi sitter vid badplatsen, eller när vi sitter på efterfesten på verandan, som vi gjorde häromdagen, jag och min fru, och bara liksom proklamerar Guds tro, eller en Guds tro in i människors liv som satt där, som inte liksom hade upptäckt vad som var frågan om än. Och så får de här, så sitter man och har ett naturligt samtal. Och så får man människor upptäcka, aha, är det så Gud är? Oh, jag trodde att det var helt annorlunda. Det är så mycket förutfattade meningar som man bara kan knäcka med en liten nål på en bubbla. Och så får man bara, så här, det här har hänt i mitt liv. Jag hade inte varit densamma igår som jag är idag, om inte Gud hade kommit in i mitt liv. Alltså att vi har så mycket infödda människor i kyrkan i Sverige, men så få på nyttfödda. Och de här positionerna behöver reversera lite, eller åtminstone väga upp. Men tillbaka till landet, tillbaka till Israel, tillbaka till Josia. Alltså den här, man såg sin samtid, man såg sitt liv, och så tänkte man, däråt ska vi. Och så satte man igång och reformera landet så att templet skulle fungera som gudstjänstlokal. Så att man kunde ha tillbedjan där. För när Jesus får bli viktigast, då påverkar det livet, det påverkar hela livet, det påverkar hela ens samtid. Det påverkar ens val, värderingar, inköp, prioriteringar, hur du förbereder någonting, hur du avsätter tid, till vilka du avsätter tid, hur mycket du lägger tid där, hur mycket du investerar där, hur mycket du offrar där. När Jesus får bli viktigast, då påverkar det livet. Jag har några vänner nu som är församlingsbyggare. Och det skulle lika gärna kunna vara Josia-människor, när jag tänker efter ibland. För att när vi har suttit ner och pratat en gång, och de berättar hur de tänker församling och vilka offer de måste göra för att bara kunna ha söndaggudstjänst. Man har ingen egen lokal. Man får hyra hus. Man åker dit kanske klockan 8-9 på morgonen, packar upp alla saker och riggar för att människorna som kommer sen vid, efter lunch någon gång, ska kunna ha en gudstjänstlokal som de kan fira gudstjänst i. Jag pratade med en annan kille för ett tag sedan, och han sa så här: vi övar med vårat musikteam och lovsångsteam varje vecka, i stort sett hela året. Ibland blir det varannan vecka. Wow, sa jag så här. Imponerande. Ja, sa han så här. Men vi vill vara förberedda när folk ringer och frågar oss. Då vill inte vi vara stressade. Vi gör det här för att vi älskar vår församling. Vi älskar Gud. Och vi vill ge vårt bästa till honom. Och det är samma i de här, när man pratar med de här folket, de ser, alltså, kan vi bara vara ödmjuka och säga att det är ju så här vi vill ha det egentligen. Vi vill komma till ett förberett hus. Om vi tänker att vi är de här barnen som kommer till kyrkan, eller vi är de här barnen som växer upp, då är vi ju glada om våra föräldrar har tagit hand om huset, så att när vi väl växer upp så får vi vara trygga, för att människor innan har förberett plats åt oss. Och jag tror det är samma med vilken församling som helst. Den församlingen som förbereder väckelse kommer också skörda nya människor. Den församlingen som möjliggör tillbedjan kommer också skörda välsignelse. Den församlingen som siktar in Gud, som ger sitt hjärta och hängivenhet till honom, kommer också leva ett liv i efterföljelse dit människor dras. För det finns äkthet, det finns kvalitet, det finns liksom människor som älskar Gud. När man kommer in i en miljö där du känner att wow, det här är mitt hem. Det här är mitt andra hem. Det här är mitt andliga hus. Här kan jag plöja ner hur mycket tid som helst. Det gör vi ju inte, för att vi har ju familjer också. Men ni förstår tanken. Det är inte min telefon som ringer, så att ni är helt fria att svara om ni känner för att. Men ni förstår vad jag menar. När Josia, sista delen här, när Josia såg allvaret, när han såg sin samtid, Då förstod han, okej, vi kan inte leva på som vi alltid har gjort. Vi lever i ett land då, men det kan också appliceras nu, där människor inte känner Gud. Om vi har det bra, sägs det, så är 10% per stad på något sätt inkluderad i någon kyrka, inklusive statskyrkan. Och liksom går dit, inte bara liksom är med på pappret. Utan man räknar mötesbesökare, så ungefär 10% i de flesta svenska städer går till kyrkan på söndag. Eller är med i en kyrka. Och det var samma på den här tiden. Människorna hade börjat tappa bort sin tro på Gud. Men vi ska ju vara präster för de som ännu inte gått till kyrkan än. Jag säger ibland lite på skämt till en del kompisar. Ja, men jag ska bli präst för de som ännu inte går till kyrkan. Men vadå, ska du inte vara präst i kyrkan? Nej, till de som ännu inte har hört. Varför det? Ja, men de behöver ju få en chans att höra det de ännu inte har upptäckt. Sen får de ta ställning till, är det här bra eller inte? Vill jag ha det i mitt liv? Man behöver ingen teologisk utbildning för att berätta för sina grannar eller för sina jobbakompisar om ens tro. Att Gud har klivit in i historien, att han har påverkat världen, att Jesus har kommit för vår skull, för att vi skulle få lära känna honom. För att det här har hänt i mitt liv. Jag upptäckte det här när jag var si och så gammal. Jesus gjorde det här i mitt liv. Jag upptäckte att han är på riktigt. Det behöver ingen utbildning för att berätta. Jag läste teologi av en helt annan orsak. Men inte för att berätta för mina vänner att jag är kristen. Det har jag gjort massa år innan det också. Så Josia, han hittar sin lagbok. Vi har Guds ord. När vi lever av Guds ord, när det får bli våran mat, då kan vi också leva det livet som han har tänkt för oss. Alltså jag tror det här är ett upprop om våra liv. Andra Moseboken 23 säger att jag är Herren din Gud. Jag är den som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Och du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Ibland så tror jag vi behöver fråga oss, hur har jag det hemma hos mig? Inte bara i mitt liksom hus, utan i mitt hjärta. Om jag liksom behöver jag röja lite bråt där hemma för att se så att jag har liksom vägen öppen till Gud. Eller är det grejer som ligger i vägen för Guds plats? Innan vi ber tillsammans så vill jag bara fråga dig egentligen, du som har hört den här predikan. Vi kan blunda, vi kan knäppa våra händer, vi kan böja våra huvuden en stund. Så vill jag egentligen bara fråga dig, har den här predikan talat till dig på någonting sätt? Är du som folket i landet under Josia, att man har liksom lagt in saker i livet som har fått påverka det alldeles för mycket? Och det som egentligen inte var en avgud har blivit det för att det har tagit Guds plats. Jag menar, är du här idag som vill göra upp med någonting i ditt liv, så vill jag egentligen bara be dig att räcka din hand som ett tecken till Gud. Att jag behöver göra upp med lite saker i mitt liv. Jag behöver rensa platsen för Gud. Så att vi kan ha en levande relation igen. Gud välsigne dig. Gud välsigne er som räcker era händer. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Jag kommer inte exponera er. Jag kommer inte ta fram er hit. Jag kommer bara fråga denna fråga. För det är det här som är mellan oss och Gud. Och jag vill uppmana dig att när vi fortsätter här nu. Göran, han kommer fortsätta spela och sjunga lovsång tillsammans med oss. Så finns den här förbundsplatsen öppen för dig. De här bänkarna är framme. Men du kan också där du sitter bara också lägga ditt liv i Guds händer och bara göra upp med det här. Så när du kommer hem i eftermiddag, då vet du vad du behöver göra. Du vet vilken bråte som har legat i vägen kanske så många år som har hindrat tillbedjan. Det här gruset som inte kommer igenom filtret. Och jag bara, när jag skrev den här predikan, då tänkte jag bara, vilka behöver ett möte med Gud idag? Jag vill bara önska er Guds välsignelse. Det bästa livet jag kan tänka mig önskar er. Men jag vill också ge er chansen att be tillsammans med mig eller med någon annan när vi sjunger sången tillsammans. Då finns den här platsen öppen. Om du har ett annat behov än det jag har lyft idag, då är du välkommen fram. Så kan vi be tillsammans. Så ska jag lägga mina händer på dig och ska be om Guds välsignelse och ledning över ditt liv. Har du räckt handen för att du behöver göra upp med någonting i livet? Jag ska inte exponera dig, men du vet vad du behöver ta tag i för att det ska fungera igen. Vi böjer våra huvuden och vi ber tillsammans. Herre, du som ser alla våra hjärtan, Herre. Du som är vår Gud. Vi tackar dig för att vi får vara dina barn, Herre. Vi tackar dig för att vi får samlas idag i ditt hus. Med den här församlingen, Herre. Och vi önskar, Herre, att du ska leda våra liv. Att din heliga andes kraft ska få vara liksom måttstocken för våra liv, Herre. Att vi lyssnar in dig innan vi tar beslut. Att vi lyssnar till ditt ord, att vi ställer våra liv i jämförelse med ditt ord, så att vi får se det livet som du har tänkt för oss, Herre. Jag ber dig för varenda kotte som sitter där inne, man som kvinna, äldre som yngre, de som har gått länge med dig, de som är nya tillsammans med dig, Herre. Om att du skulle leda våra liv tillsammans med dig, att vi skulle mer få se det livet som du har tänkt för oss. Det livet som du har kallat oss till att leva. Att vi gör aktiva steg för att nå det livet som du har tänkt. Att det inte bara blir en dröm och en tanke och en vision. Utan att vi får ta ut stegen. Och kanske också lyfta lite bråte som ligger mellan oss och dig. Vi lägger så allt i dina händer. Och vi ber om att du ska hålla din skyddande hand över oss. Hela den här sommaren, jag ber att den här sommaren inte ska få bli en ökentid, utan att det ska få bli en tillväxttid för oss. När vi upptäcker vem du är, när vi tar del av ditt ord, när vi går på din gudstjänst, när vi söker dig i ensamhet, när vi söker dig i våra husgrupper eller vart vi befinner oss, Herre. Gode Gud, beskydda var och ens tanke som känner att nej, nu är det sommar igen, nu åker folk bort, nu vet jag inte vad jag ska göra. Kom och var de här människorna nära, Herre. Jag lägger allt i dina händer, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.